Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid och är er programledare för detta program, Samhällspulsen. Idag har vi med oss en kille som har bott faktiskt i Tyresö som barn. Micke Spreitz, välkommen till Radio Tyresö.
Tack snälla.
Det är en ära för oss att ha dig med oss här.
Ja, tack.
Och då ska vi börja med några frågor om din barndom och uppväxt. Vi är jättenyfikna och veta, eller vad kan du berätta om din barndom?
Jag kan berätta allt om min barndom.
Varsågod.
Nej, mitt första boende, då bodde vi, min pappa kom ju från Österrike, han kom hit 61. Mm. Till en början så bodde han och min mamma hemma hos min mormor i Svedmyra i en liten tvåa som hon hade. Men de fick flytta sen och fick ett boende i de här kulturhusen, du vet, som ligger under Skanstullsbron.
Ja, de här gamla husen.
Så fina, ja. Alltså bästa husen.
Det är lyx.
Ja, det är lyx. Nu är det lyx.
Ja.
Så vi bodde där. Min pappa kom hem en dag och så sa han att jag har hittat ett nytt boende. Mm. Vet ni vad? Det finns varmvatten.
Oj, det var en lyx också.
Det finns badkar.
Hade ni inte så?
Vi hade inte badkar. Vi hade så här toalett som låg ute i en korridor, du vet.
Ja, och sen jag hörde varmvatten. Hade ni ingen varmvatten?
Nej, det fanns ingen varmvatten.
Hur gjorde ni på vintrarna?
Fick värma vatten på spisen.
Koka och så? Ja. Jaha, okej.
Okay. Så det var ja.
Inte de som de flesta som har det. Det är en lyx, eller hur?
Nu är det, ja. Nu är det, alltså, det finns ju ingen ställen som inte har varmvatten nu.
Men medan eller? Du pratar, ja, men medan, ja, absolut. Men medan du pratar om vatten, har du varit utomlands i andra fattiga länder?
Absolut.
Som jag har hört, eller har du sett folk som ibland måste gå i 10 kilometer för att kunna hitta vatten som det inte går att dricka?
Absolut.
Ser du vilken lyx vi har här hemma i Sverige?
Ja, det är lyx. Det är lyx. Ja,
fortsätt, förlåt.
Här, ingen fara. Han kom hem en dag och så berättade han att vi har fått ett nytt boende. Och lyssna på det här sen.
Mm.
Det finns badrum med badkar.
Wow.
Det finns varmvatten. Det finns allting.
Top.
Det är alldeles nybyggt. Det har aldrig bott någon där förut.
Mm.
Jag tänkte, han måste skämta.
Ja.
Men så var det. Så vi åkte dit och skulle kolla. Och då var det Graningsringen 20A.
Okej.
Okay. 5 trappor. 712 68 34. Var telefonnumret.
Wow. Hur länge var det?
Ja, hur länge bodde jag där? Jag kommer faktiskt inte ihåg, men säg 3 år kanske.
Du var 3 år gammal?
Nej, jag var, kan ha varit då, 6 kanske.
6 år gammal, 5, hur gammal är du nu?
Nu är jag 60.
Så det 60, var länge, det är 54 år.
Ja.
Wow, okej.
Okay. Så då bodde vi där. Jag gick i Njupkärskolan, heter det. Som
ja, det stämmer. Då.
Nej, först gick jag i Graningsskolan, sen Njupkär.
Finns den kvar, tror jag?
Jag vet inte.
Lilla skolan, ja, på bakgården.
Ja, den låg nere alltså inne i Graningsringen.
Ja, jag tror den finns kvar då.
Ja, ja, sen gick jag i Njupkär och sen drog vi härifrån.
Okej.
Okay. Köpte, eller byggde min pappa ett hus, har jag för mig. Att det var i Svinninge.
Okej, okay. Men hur såg din familjesituation då?
Det var jag och min mamma och min pappa och min bror.
2 bröder?
Ja, nu har jag 2 bröder. En bror dök upp efter att pappa hade gått bort.
Okej.
Okay. Så gav han sig till känna. Jag visste om att han fanns när jag var 14-15, men jag ville inte störa honom. Jag visste inte vad han hade för liv. Så han dök upp när pappa gick bort och nu har vi kontakt ett par gånger i veckan i alla fall.
Så du hade en extra bror här i Sverige?
Ja.
Och du visste aldrig om eller?
Nej, inte nej. När jag hade behövt honom.
Ja, okej.
Okay. Nej, men sen min pappa, han kom ju som sagt 61. Han jobbade ju jämt. Han jobbade ju först på restaurang, sen skaffade han ju egna restauranger. Han arrenderade restauranger, han hade egna och han körde på. Alltså, han jobbade jämt.
Men hur fick din pappa idén att flytta till ett annat land som i Sverige? Från Österrike till Sverige?
Hans syster bodde här.
Jaha, okej.
Okay. Så flyttade han upp och skulle hälsa på henne. Och var ute och åkte med sin moppe i Svedmyra.
Ja.
Fick fel på moppen i en rondell. Och då kom min mamma ut.
Jaha.
Och så såg hon den här tjusiga. Han såg ut som Elvis, min pappa.
En blondin skulle vi säga.
Nej, hon var inte blondin.
Inte blondin, okej. Okay. En svensk som inte blondin.
Ja,
okay.
Ja. Hon var tjusig. Och han var tjusig. Konstigt att de fick så ful son. Nej, men så de träffades där. Och sen hängde de ihop. Men han jobbade jämt. Han jobbade okay. jämt, min pappa.
Så jämt. Han körde hårt. Det är bara arbete. Hämta mat till familjen, säger jag.
Kom på en fredag, börja på måndagen. Jaha. Typ så.
Okay.
Jobbade på pub och sålde hushållsartiklar. Och han började jobba sen. Han hade gått restaurangutbildning i Schweiz.
Okay.
Så han kom till Stockholm. Jag kommer inte ihåg hur gammal han var. 18,
18 kanske?
19, ung. 19 måste han vara.
Okej, jätteung. Så.
Alltså han var ung när han emigrerade. Och så ja, när vi kom. Han slöjde ju på så mycket han kunde. Han jobbade jämt. Vilket gjorde att jag saknade en positiv manlig förebild. Jag hade inga förebilder alls. När
hemma? Liksom. Så han var alltid ute? Alltså.
Han jobbade jämt. Okay. Jag hade min morbror som jag tyckte var en skön kille. Men ingen pappa som var närvarande sådär.
Okej.
Okay. Jag hade en lillebrorsa som var sjuk. Han hade epilepsi och låg inne på sjukhus mycket. Så att mycket av tiden de hade gick till honom.
Sjukhuset så.
Och var på sjukhuset och ta hand om honom givetvis. Vilket gjorde att jag blev ännu mer ensam.
Utlämnad kan man säga.
Utlämnad, ja. Ja.
Okay.
Så jag blev lite stökig kan man väl säga. Mm. Till en början.
Okay.
Jag hade jättelätt för mig i skolan. Jättelätt. Mm. Jag läste och skrev när jag var 5 år. Men jag hade ingen ro liksom.
Nej, okej. Okay. Men om vi går tillbaka till dina första minnen av att vara en del av något som ledde in på en kriminell bana.
Det kom ju av det här ensamheten. Min pappa hade sagt att om man är en riktig man så ska man tjäna pengar och man ska kunna försvara sig.
Mm.
Så jag började ju träna karate när jag var 14 tror jag eller något sånt där.
Mm.
Och märkte att det var naturligt för mig.
Naturligt, men du har börjat karate för att någonting har hänt som mobbning eller någonting? Eller bara för att du lyssnade på pappan, en man ska kunna försvara sig?
Ja, det hände ju grejer parallellt också. Det okay. var ju i skolan, jag blev ju kallad svartskalle. Det fanns ju inte många svartskallar.
Nej, på den tiden. Nej. Ja, absolut.
Så, och jag var lång och smal. Alltså, när jag tävlade var ju 2 meter lång och vägde under 80 kilo. Så ni ja. Förstår ju, det var ju ja. Mannen
en spaghetti.
Med, ja, en spaghetti.
Mannen som liknade spaghetti.
Tarsan.
Men hur kändes då när du pratade om mobbning och du blev kallad för svartskalle?
Ja.
På den tiden, tycker du att rasismen i Sverige har ökat eller minskat? Ja, eller finns...
Det är så självklart. Det är tiofalt vad som var då.
Yes.
Ja, ja.
Okay, jag kan hålla med där faktiskt. Jag själv också, som sagt. Jag har aldrig blivit kallad svartskalle, men jag har en annan
background. Kallad allt. Men det var en grej som utlöste att jag började smälla på folk och jag märkte att det var bra. För då höll de i käften. Det var ingen
fick du resultat?
Ja, men det var ingen som retade en sen.
Mm.
Och det där påverkar betyg och allting. Men jag kom in ändå på gymnasiet och började läsa naturvetenskaplig. Mm. Men då började ju karaten att lossna om man säger.
Okay.
Och så började jag tävla och så det ena gav det andra. Och jag sökte ju vidare efter den här bekräftelsen från min pappa.
Ja.
Som jag aldrig fick. Och jag tänkte att nu har jag ju visat här. Kulmen kom 85 när jag kom hem från junior-EM.
Ja.
Och vi kom tvåa i lag där. Och jag hade med mig en jättepokal, kom in på hans restaurang han hade.
Ja.
Och så sa jag kolla. Så sa han bara, jag skiter i det där. Byt om och gå och jobba istället. Fan, vad tror jag? Någon jävla lekstuga det här.
Tragiskt.
Ska jag betala för dina, liksom, du reser runt i Europa? Ja, så jag tänkte att okej, det var inte vägen att gå för att få uppmärksamhet. Så att jag tänkte att jag skulle börja tjäna pengar. Och då blev det som det blev.
Men vad gjorde du för att tjäna pengar på den tiden?
Vi fick ju var jag en kompis till som nu har gått bort tyvärr. Vi fick i uppdrag av min pappa att driva in pengar som folk var skyldiga honom.
Från egen pappa?
Ja.
Jaha, okej. Okay. Vilket år var det?
Det kommer jag inte ihåg. 85, 21, ja, okay. 86, 87 kanske.
Fick ni någon procent eller?
Ja, precis.
Okay.
Så vi åkte runt, jag och min kompis, och drev in pengar åt honom. Och slogs och levde rövare och slogs på krogen och slogs överallt. Drack och levde ett riktigt jävla pajasliv. Vi hade massor med pengar men mådde så fruktansvärt dåligt.
Ni visste inte vad ni skulle göra med pengarna. Och sen själva situationen där ni har hamnat, att ni ska driva in pengarna. Hur kändes psykiskt?
Det kändes inte alls. Jag ville bara, jag ska driva, alltså fixa det här så att min pappa kommer att
vara glad.
Ja, vara glad och erkänna att jag dög någonting till liksom.
Men var det något som saknades i ditt liv under din uppväxt som du tror påverkade dina val senare?
Inte materiellt, för vi hade allting materiellt. Vi hade en stor segelbåt och hade stora hus vi bodde i och liksom bilar och allting. Det fanns ju allting materiellt. Men jag ville så gärna ha hans uppmärksamhet. Jag ville så gärna ha hans bekräftelse.
Stolthet. Och...
Han har aldrig sagt till mig att han älskar mig. Inte okay. En enda gång.
Men eftersom du sen aldrig sagt till dig att han älskade dig någon gång. Har du försökt att förstå honom själv? Hur hans uppväxt?
Absolut.
Vet du någonting
som
har påverkat honom så att han inte är så här kärleksfull pappa?
Ja, hans egen pappa.
Okej. Okay.
Och han hade inte verktyg att kunna hantera det. Så att hans pappa var en riktig blådåre.
Okay.
Hur han betedde sig mot min pappa och mot de andra. De var ju också ett gäng med bröder. Hur han betedde sig mot dem.
Okay.
Han drack mycket och min pappa drack ju också mycket. Men sen förstod jag att han hade inte verktyg. Och det var inte för att han var elak som han gjorde det här. Det var bara han fattade inte. Liksom. Han ville inte.
Det jag skulle kunna säga. För att alla pappor, alla mammor tycker jag, de älskar sina barn. Men problemet är ibland, de har inte verktyg. De vet inte hur de gör. De gör sitt bästa. Men sitt bästa är ibland inte den rätta vägen.
Nej, så man får ju ingen bok med sig.
Mm.
Alltså där det står hur man ska sköta sig. Och om barnet gör sig så ska man göra så. Det är inget sånt. Och om man inte har något eget heller i ryggen. Det är väldigt svårt för mig också när jag kommer ut och ska bli pappa. Men jag kände att jag får försöka ge mina barn det jag själv saknar.
Det är bra.
Jag säger 500 gånger om dagen, jag älskar dig. Hellre att det blir, ja men det räcker.
Mm.
Än att det är för lite. För att då är det någon annan som måste säga det, och då kan de människorna styra dem mot fel håll.
Om jag skulle prata om kriminalitet, så tycker du själv, eller jag vet inte vad du tycker, beteendet av din pappa, har det haft mycket att göra med att du har valt kriminalitet i vägen? Eller kriminella liv som...
Absolut. 100%. Det var ju länge sedan jag höll på med några dumheter.
Okay.
Jag finns inte ens med i registret längre.
Hur länge? Sista gången du har gjort någonting?
Jag kommer inte ihåg, men 2000 typ.
Ja, cirka 24-25 år sedan.
30, okay. Ja, det är nog ännu mer.
Men minns du det första gången, eller när började du första gången bryta mot lagen? Vad fick dig att ta det steget? Första uppdrag kanske?
Jag kommer inte ihåg vad vi gjorde då första gången, men jag kommer ihåg vissa händelser när man satt sen och hade, det fanns ju cash då på den tiden, man hade jättemycket pengar framför sig och tänkte, jävlar vad pengar.
Men när du pratar om mycket pengar, hur mycket har du tjänat? Till exempel ett jobb och ett uppdrag på den tiden?
Ja, vi var ju två delar på det, men det här var ju runt 90 000? Nej, alltså 1990.
Okej.
Okay. Och det där har jag har ju berättat det där när jag varit ute och föreläst och sådär.
Mm. Men jag vet att du är ute mycket och föreläser faktiskt.
Ja.
Men vad är syftet med dina föreläsningar?
Visa lite att det finns en väg ut och att det inte finns något där som är av värde. Vi drog till USA och var där i drygt ett år. Bara levde livet. Brände pengar, köpte bågar och köpte, ja du vet.
Okej. Okay.
Men det fanns ingen glädje i det, och det är det som jag är ute och föreläser. När pengarna är slut så är festen över, och då är det liksom...
Börja om igen.
Då börjar om igen. Och så även om du har flera hundra miljoner, så jag har ju inte varit i närheten av
allt
de pengarna.
Slut, ja.
Men när det tar slut, vi kan säga så här, när jag har varit ute, när jag livvaktar folk, så jag har suttit inne i, till exempel jag satt med en kille inne på, i köket på Café Opera på varsin ölback. Han ville inte vara där ute. Och jag sa till honom, varför går du inte ut? Det står 150 brudar där ute.
Ja.
Varför sitter du här med mig?
Ja.
Då sa han att du vet, när man bara blir vald eller tagen för det man har.
Det är inte värt.
Det är inte värt någonting.
Jag håller med.
Och det är precis samma känsla om du blir vald för att du har mycket pengar
eller kändis eller någon jävla
gangster eller någonting. Då, det är inte värt ett skit.
Nej, du är inte vald som person. Du är inte vald för att du är något annat.
Du är vald för att du har någonting. Eller,
ja, som folk vill ha.
Precis.
Ja. Men vilken roll spelade omgivningen och de personer som du omgicks med?
De spelade också en stor roll. Jag och min kompis, vi var ju med i landslaget i karate.
Mm.
Och vi blev ju avstängda.
Varför?
Ja, för att vi var ute och levde rövare. Istället för att supporta oss och ta oss åt sidan och säga att grabbar, vad fan håller ni på?
Nu måste ni sluta.
Ja. För det var ju det vi jagade.
Mm.
Så backade alla och förbundet petade oss. Vi fick inte träna. Vi fick inte träna med landslaget. Vi fick inte tävla i Stockholm.
Mm.
Så vi hade en kille då, Penti von Fürstenrecht heter han. Nu har han ett bolag som heter Bad Boy. Han håller till nere i Borås och han sa till oss, ni kan komma hit och träna. Och han gav oss kläder, han gav oss pengar, vi fick träna och han var den där pappan som vi behövde.
Toppen.
Eller som vi saknade. Som vi saknade.
Ja.
Sen så gick det en massa år och så 2011 eller 2012 så skulle de starta något som heter Kampsportsgalan.
Mm.
Då var ju vi inbjudna och gick på den här Kampsportsgalan och då plötsligt så satt förbundsgubbarna längst fram. Då var jag, om man säger filmstjärna, då hade jag gjort Millennium och det var stort, va?
Mm.
Så kom jag upp på scenen och så stod de och applådera och peka. Ja, det är en karatekille, det är en karatekille. Mm. Då passade det.
Då blev det någonting.
Då fick jag vara något. Då hade man kommit in i strålkastarljuset. Mm. Och då tyckte de att det var toppen. Innan dess, när vi var jobbiga, då vände de oss ryggen.
Sa jag det ibland då?
Ja, men det är förbundsgubbarna, alltså uppe i förbundet. De som själva har tävlat och haft erfarenhet och identifikation till en viss del. Det är en helt annan sak. Va? Men det där, jag kommer aldrig glömma det där. Det var så äckligt.
Jobbigt också.
Motbjudande.
Det är en kul. Det är samma sak med vänskap. På dagarna. Vänskap har blivit som en konsumtionsfråga. Det är som om man dricker en dricka. Så när du är klar så letar man efter en annan vän.
Ja.
Det är svårt att hitta riktiga vänner. Eller vänner som vill prata med dig om projekt. Riktiga projekt. Inte bara om kriminalitet.
Där är också en grej i kriminaliteten. Det här, tjena min bror. Mm. Allt det här jävla brorsnacket som är nu.
Jag är inte din bror.
Vilken bror? Om skulle du göra så här med din egen bror? Mm. Tror jag, skulle du säga till din egen bror och göra de här sakerna? Så är det ju inte.
Nej, bra sagt.
Och sen är det ju också det här, bror, alltså min bror, mina bröder som jag har, de gör jag vad som helst för.
Ja.
Men de här killarna, de vänder dig ryggen. Nu finns ju alla de här goan och allting.
Mm.
Du vet, får 20 lax så säljer de sin egen, alltså sin riktiga bror.
Ja, exakt. Det är det som är felet.
Ja, det är verkligen, det är som du säger, vänskap, det är som en dricka för i dagens samhälle.
Yes.
Det var annat för.
Självklart, det är en helt annan sak. Nu är det som en business.
Absolut.
Den säljer det för 5 kronor.
Ja.
Men hur såg du på rättssystemet då?
Jag försökte ju liksom att klara mig förstås så länge som möjligt. Men sen när jag åkte in första gången så insåg jag ju att det här kommer ingen få någon hjälp av. Det inser man ju ganska fort.
Men innan du började med det här och med kriminalitet skulle jag säga. Kände du någon rädsla för att åka fast innan du åkte fast första gången?
Nej.
Nej, du visste inte vad det betyder?
Nej.
Okej.
Okay. Ingen fara. Så kändes det.
Okej.
Okay. Sen också när jag åkte in första gången så jag satt ju på en öppen anstalt uppe i Sundsvall. Långt åt helvete ute i skogen.
Okay.
Och så kom man dit, alltså det är inte så här, tjena, trevliga, utan det var riktiga as var det.
Folk som jobbar där?
Ja, ja, personal. Fruktansvärt. Ja. Så här innavel från en liten by där. Ja. Och så skickade de en sopsäck med kläder i bröstet på en. Och så sa de bara, barack C eller A, jag kommer inte ihåg vad var där. Och så gick man in och så sitter en massa killar där. Och de flesta är ju ganska osäkra och vet inte vad de ska göra. Ja, det är fruktansvärt. Jag tror det tog ett par dagar innan jag gick ut liksom ur min...
barack?
Mitt rum. Mm.
Men hur gammal var du då?
Jag kommer inte ihåg.
Nej. Bodde ni i ett rum, flera personer, varsitt rum?
Nej, vi bodde två.
Två personer?
Nej, det var inte där. Nej, vi där sov vi ensam.
Men hur är det, om du skulle kunna säga något till dig själv som ungdom, vad skulle du säga?
Jag var på cirkus en gång och föreläste och då frågade de samma fråga.
Är sant?
Och då sa jag att du duger. Och då ställdes alla upp på cirkus och klappade händer. Och då inser jag att det är många som kämpar emot sin egen syn på sig själv.
Ja, självklart.
Tänker jag, räcker inte till. Mm. Min pappa tycker inte jag kan slåss bra nog. Min pappa tycker inte att jag har nog med pengar. Mm. Det hade nog varit orden. Hade jag fått höra det när jag var 17-18 år att liksom, du duger.
Skulle ha hjälpt mycket.
Oj, oj, oj.
Super. Men som avslutande fråga, vad skulle du ändra i ditt liv om du kunde nu?
Jag skulle nog helt ha hoppat över den här biten. Även om den har lärt mig mycket så var det alldeles för dyrbar lärdom. Det var inte värt det. Jag kunde ha läst en bok om det här. Jag hade inte haft samma identifikation, men jag hade hoppat över den här biten helt och hållit mig till att gå i plugget, använt skallen som jag ändå hade. Mm. Men jag hade nog satsat på skolan, satsat på att jobba, fått ett bra jobb, hitta på något eget. Försök att göra ett avtryck som jag gör nu med filmer och så vidare. Det var något jag ville göra då, fast jag ville bli sedd som en läskig typ. Nu var jag inte ens i närheten av dem som var läskiga på riktigt.
Nej, Man tycker då du har slösat bort din tid?
Mycket.
Mycket. Men vad har du för råd till samhället och till ungdomar?
Till samhället, vakna och ta hand om alla de som är på väg åt fel håll. Ta hand om dem tidigt, redan på dagis. Ettan, tvåan, de ser, lärarna ser om de har blivit hyfsat slipade i alla fall. Så ser de vem det är som kommer att spåra ur.
Självklart, det syns.
100%.
Men du som har haft lite problem med pappan, du har aldrig haft den här kärleksfulla pappan. Vad skulle du säga till papporna idag? Eller alla pappor?
Tro inte att ni gör barnet en tjänst genom att ge dem en iPhone 18, säger vi. Låt dem ha den där 11, men tillbringa tid med barnen. Var med barnen, sätt gränser. Jag brukar säga det när jag föreläser. Ramar och kramar, det är allt som behövs.
Jättebra sagt. Ramar och kramar. Hoppas att alla pappor kan komma ihåg detta.
Och släppa den här macho bullshit grejen för att det är ingen som vill det
funkar det inte längre.
Nej, det här Marlboro Man, alla skulle vara så jävla killar ska inte gråta, killar bla 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 bla. Allt det här, det är bara bullshit.
Stort tack Micke för att du kom till oss.
Ingenting.
Som ni vet, detta program är sponsrat av föreningen Multicultural Family. Stort tack Micke, och du är välkommen när du vill. Det är jättetrevligt att prata med dig. Hoppas att en hel del familjer, pappor och ungdomar kan lära sig någonting från detta.
Tummarna.
Stort tack.
Tack.
Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.